Det är tisdagen den 2 april. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna till oss igen och till en ny vecka med Ledarredaktionen. Jag hoppas att ni har haft en riktigt skön påsk och känner er pigga och utvilade. Och jag hoppas att ni också klarar er i snöfallet, som i alla fall här i Stockholm tyvärr har kommit och gett våren ett rejält spark i baken, kan man väl säga. Men det ska vi inte prata om idag, utan vi ska prata om någonting helt annat. För igår så inleddes ju legaliseringen av cannabis i Tyskland. Numera får den som är över 18 år ha med sig 25 gram cannabis och ha dubbelt så mycket hemma. Och från och med i sommar kommer det också finnas registrerade klubbar som kommer odla och sälja cannabis till sina medlemmar. Det går också bra att odla själv hemma. Upp till 3 plantor får man då ha. Den här nya ordningen är delvis kontroversiell. Den tyska oppositionen har lovat att riva upp den här nya regleringen om man vinner valet. Cannabiskonsumenterna, de är förstås nöjdare och talar om att ännu en Berlinmur har rivits. Globalt har ju legaliseringen av cannabis blivit mer och mer vanligt. I USA har en lång rad delstater legaliserat. Och även länder som Kanada, Sydafrika och Thailand exempelvis har gjort cannabis lagligt. Och i EU är Tyskland det tredje landet efter Malta och Luxemburg som byter narkotikapolitisk linje. Vad är det som har gjort att legaliseringslinjen har vunnit så mycket mark på sistone? Vilka är erfarenheterna från legaliseringen? Och påverkar det här den svenska politiken och den svenska debatten? Och i så fall hur? Det är inte det vi skulle prata närmare om idag. Och då är jag väldigt glad att hälsa min gäst välkommen. Johan Wicklén, journalist och författare som skrivit boken Vi ger oss aldrig, som handlar om just svensk narkotikapolitik. Varmt välkommen hit, Johan.
Tack så mycket för att jag fick komma.
Och du har ju varit gäst i podden tidigare, ska jag säga, så pratade just om den här boken. Det var väl 2 år sedan, tror jag.
Ja, det var nog nästan på dagen. Den kom ut i slutet av april där, så då satt jag och pratade med Mattias.
Precis, så det kan man gå tillbaka till april 2022. Jaha, Tyskland legaliserar cannabis. Hur stort är det här?
Men man ska först och främst kanske säga att den här legaliseringen vi nu ser i Tyskland är en rätt urvattnad variant av det de först aviserade, den här trafikljuskoalitionen, när den kom till makten. Då såg man ju framför sig en mer kanadensisk modell med licensierade butiker och försäljning till vuxna och så vidare. Olika produkter och så där. Sen har det här stött på patrull på olika sätt. Ingen vet exakt vad som har hänt i Bryssel innanför stängda dörrar och så vidare. Men det är uppenbart att Tyskland inte ville utmana EU-rätt. Inte än i alla fall. För vi har ju vissa avtal, Schengen-avtalet till exempel. Fri rörlighet för gods. Så om ett land legaliserar och skapar en laglig cannabismarknad så påverkar det såklart resten av EU. Så till slut blev det ett ganska urvattnat förslag som då motståndarna fortfarande är arga på. Men även många som av legaliseringsförespråkarna är också rätt missnöjda. Men de ser det fortfarande som en stor vinst, som ett första steg. Och så liksom lagtekniskt sådär så går ju inte Tyskland speciellt långt och absolut inte längre än man gör i Nordamerika. Men Tyskland är EUs ekonomiska motor. Tyskland är Europa på många sätt. Det är väldigt symboliskt det här. Så det är framförallt där man ska nog analysera deras legalisering.
För som jag sa nu, det kommer ju då gå via såna här klubbar. Innebär det att de kommersiella krafterna kommer inte släppas loss fritt och få agera här? Eller hur ska man förstå det?
Så ser det ut. Så att det finns ju en besvikelse där. Samtidigt så finns det redan en relativt stor cannabisindustri i Tyskland. De har haft en ganska stor medicinsk marknad sedan länge. Du har kringutrustning. Det är klart att alla som säljer odlingsutrustning nu är glada när folk kan odla hemma till exempel. Och de här klubbarna kommer ju också behöva köpa in saker för att komma igång. Men definitivt så är det ju här en, åtminstone nu i första steget, en icke-kommersiell modell då, jämfört till exempel med Kanada som har någon typ av medelkommersiell modell där man ändå liksom sätter folkhälsa högst och man får inte göra reklam alls i princip, och alla förpackningar ska se likadana ut, mer som läkemedelsförpackningar. Och sen i längst ut här i den änden så har vi kanske Kalifornien och vissa amerikanska delstater där det är fullt liksom fritt blås, så att säga. Man får inte hindra företag från att göra reklam. Så att...
Vi ska återkomma till Nordamerika snart.
Ja.
Bara några frågor till om Tyskland. Hur kom det sig att det blev just nu som man valde att ta det här steget? Vad är det som har hänt politiskt?
Ja, men så här, alltså, man kanske ska säga att förbudspolitiken i sig är ju ingen naturlag. Alltså, vi har haft ett globalt cannabisförbud sedan början av 60-talet när FNs första narkotikakonvention skrevs under och ratificerades. Sen dess har det pågått liksom i vågor krav på legaliseringar. Vissa länder har gått långt, så långt man kan gå, men inte legaliserat, till exempel Nederländerna som har en toleranspolitik. Man tolererar försäljning så där. Men så det är klart att det här har funnits länge, men det som verkligen har kickstartat det här och som har gjort att den här vågen nu, gröna vågen, har nått Europa är ju såklart det som hände 2012 i två amerikanska delstater, Washington och Colorado, när man legaliserade cannabis då fullt ut, och nu är det plus 20 delstater där. Så utan den nordamerikanska gröna vågen så hade vi nog inte sett det här i Europa just nu. Men nu har ju det här på allvar nått Europa, och det är klart att det kommer att få följdverkningar, men det kan vi prata om lite senare också.
Men det var då alltså den här Ampel-koalitionen, det vill säga de gröna, de liberalerna och socialdemokraterna i Tyskland som var de som sjösatte det här helt enkelt.
Exakt, och man kan ju säga att socialdemokraterna var ju kanske inte drivande. Men de var ändå liksom, de gick med på det. Och de andra två partierna var ju mer drivande i det här. Och det har varit länge, det har varit diskussioner, debatt. Som sagt, man fick en medicinsk marknad för lite mer än 5-6 år sedan. Även det var mycket debatt inför det också. Och så många blev nog chockade när man ändå fick igenom det här till slut, för att det finns liksom ingen politisk konsensus. Man kan säga att opinionsundersökningarna har ibland visat ett övertag för ja-sidan, men nu de senaste opinionsundersökningarna stora har visat ett ganska starkt motstånd snarare mot det sista lagförslaget som nu är verklighet.
Kommer Tyskland från samma läge som Sverige länge var i, där narkotikadiskussionen var egentligen helt sluten och ifall någon gläntade på dörren så blev det ganska hett snabbt? Har man haft den historien där?
Absolut, det är så stort land så du har haft båda de rörelserna. Du har ju haft en stark legaliseringsrörelse. Om man tittar på Europa liksom söder om Sverige, vi räknar med Danmark där, så har man ju en annan syn framförallt på cannabis. Cannabiskulturen är ju starkare, det är inte lika laddat. Men Tyskland har varit en av Europas hardliners, definitivt, om man tittar historiskt tillsammans med Frankrike. Och när Nederländerna införde liksom sitt system med coffee shops och så var ju Tyskland starkt kritiskt mot Nederländerna.
Mm. För jag tänker det är intressant, Tyskland får väl ändå ses, nu kanske jag är fördomsfull, men något av en konservativ bastion i europeisk kontext, alltså... Att man har haft ordning, man har haft, det har funnits vissa hierarkier och tankar om det. Att det är Tyskland och före länder som exempelvis Frankrike kanske. Jag vet inte, är du förvånad?
Ja, men både och. Samtidigt så är ju tyskarna, det här kanske också lite fördomar, men det känns som att Tyskland ändå... De har liksom en stark miljörörelse till exempel som har gått ganska... offside, liksom mainstream och sådär. Så att ibland sticker de upp med sådana där saker. Och samtidigt när vi ser på det lagförslag som nu liksom blev klubbat så är det ju väldigt tyskt. Och det här med cannabisklubbarna är väldigt tyst. Man ska göra det i föreningar och sådär. Och alla ska vara delaktiga. Alla 500 i alla ska vara delaktiga. Och man ska ha olika roller och det ska vara ordning och reda och sådär. Så att det är ju ändå att det blev ett liksom politiskt förslag som blev verklighet. Det pekar väl ändå på någon tysk effektivitet. Det finns ju andra länder som Spanien som liksom har någon typ av gråzonspolitik också, de här cannabisklubbarna. Men det blir varken hackat eller malet. Sen kan man ju se det så här också, för att vi har ju alltid sett det i Sverige som att alla som inte gör som vi eller som då har förbudspolitik kring det här. De har ju gett upp, släppt kontrollen. Men från den sida som vill legalisera speciellt cannabis till exempel, då ser man det snarare som att det är vi som försöker ta kontrollen från ett kaos snarare. Så att det där går ju lite åt båda hållen. Ja, det är klart att det förvånar mig att Tyskland gick först och det har nog förvånat många. Sen är ju som sagt, den här modellen blev väldigt tysk. Den blir svår att utvärdera. Ganska stökig, men det ska bli väldigt intressant att följa den.
Mm. Vi ska lämna Tyskland för ögonblicket och titta på oss själva. Tyskland, som du säger, är en ekonomisk och även politisk jätte i Europa. Sveriges största handelspartner. Hur bedömer du att det här påverkar svensk narkotikapolitik av något?
Korta svaret, ingenting. Däremot kulturell påverkan på något mer liksom, normaliseringssmittoeffekt på svenska folket överlag, definitivt. Och det är det jag menade tidigare när jag sa att det här framförallt är symboliskt stort. Sen hade då Tyskland gjort som man ville göra från början med butiker och en mycket mer friare försäljning av den här drogen. Då tror jag att det här hade påverkat Sverige på ett helt annat sätt. Samtidigt så är det ju uppenbart att svenskar respekterar tyskar. På samma sätt som att svenskar generellt respekterar kanadensare. Även om vi gillar amerikaner, så vi gör ju inte politiskt som amerikanerna gör.
Nej,
men Kanada, liksom, vi tycker det är ändå våra liksom bröder i Norden, bröder och systrar. De gillar hockey och det är ganska, de är liksom som amerikaner light, så de gillar vi. Så att, det tror jag också liksom kulturellt fick många att tänka, men varför gör de det här? De är inte galna.
Mm.
Det kan man alltid säga om amerikaner. Så på samma sak här med Tyskland. Så att vi har ju en generell trend om vi kollar på opinionsundersökningar och attitydundersökningar som har gjort de senaste åren bara. Så ser vi ju att för det första är det här en jättestark generationsfråga. Om vi pratar om cannabislegaliseringar, cannabispolitik överlag. Att i vissa åldersgrupper yngre så är en majoritet för en legalisering av cannabis även i Sverige. Men på befolkningsnivån i stort så är det ju ett starkt motstånd. Men liksom den här generationsklyftan går verkligen liksom 35 plus och 35 under. Däremot kan man faktiskt se att om man frågar, vill du se en mer tillåtande attityd till cannabis så som man gör i andra länder, så har vi en ganska stor ökning i alla åldersgrupper. Så det är påtagligt ändå att det finns ett liksom en värdeförskjutning i den svenska befolkningen. Och jag tror att dels handlar det såklart om vad som händer runt om oss. Sen tror jag, och man ska aldrig underskatta hur mycket det spelar roll med medicinsk cannabis och diskussionen och samtalet kring den. Och i Nordamerika så fungerade den medicinska cannabismarknaden som en snöplog för den rekreationella. Och jag tror att vi kan se samma sak här.
Men för jag tänker ju ändå att det finns en sorts logik att om Tyskland eller Kanada, som då, så du säger, uppfattas som ganska likartade, välordnade samhällen kulturellt nära oss. Om det upplevs som att en legalisering faller väl ut där, eller i vart fall inte dåligt, så öppnar det för en bredare opinionsförskjutning i Sverige. Det är väl det rimliga att
tro. Absolut, så den opinionsförskjutningen kommer. Sen, det behöver inte betyda att politiker kommer gå in och försöka äga frågan och göra någonting. För det är också så här, om man ska då tänka som en politiker, att gå från en förbudspolitik till att sen försöka då skapa en reglerad marknad kring den här drogen. Jag menar, jag är glad att jag är journalist, så jag kan liksom bevaka det här från sidlinjerna. Det skulle ju vara ett projekt liksom som heter duga. Det kan inte vara lätt att försöka skapa liksom en laglig marknad när vi har haft en olaglig marknad jättelänge.
Men hur stort stöd har egentligen den gamla repressiva linjen idag? På 1900-talet vet vi ju alla att det var ju uttalat att ingen skulle avvika, och var det någon som sa någonting då utsattes man för närmast smutskastningskampanjer. Så är det ju inte längre. Hur långt har vi kommit där, bedömer du?
Jag skulle säga, och det är det mycket min bok handlar om. Men sen tror jag att från någonstans 25 och fram till idag så ser vi absolut inte det här motståndet. Vi ser inte att svenska politiker och organisationer ställer sig upp och bröstar så att säga den svenska narkotikapolitiken och säger att vi är bäst längre. För få som tycker att vi är det. Så att, det är snarare ett enormt ointresse för frågan, skulle jag säga. Och jag pratar ändå liksom med politiker och politiska djur lite här och där. Man får nog säga att kunskapen kring den här frågan i Sverige är väldigt låg bland de politiska partierna genomgående. Du har några som sticker ut, och det handlar inte bara om vad man tycker, det handlar liksom om kunskapsmässigt. Och det har väl varit min spaning länge att som det händer så mycket utomlands nu och det är liksom ett paradigmskifte, det kommer att ställa högre krav på svenska politiker att kunna förklara varför vi har den politik vi har och så vidare.
Mm. Men kan man säga det så att den gamla repressiva linjen har liksom brunnit ut, där finns inga riktiga som längre vill stå upp på de barrikaderna, men några nya barrikader har inte heller bemannats riktigt för att folk har inte tagit sig an frågan, och att vi då ska konstruera ett system, eventuellt nytt system, så långt har vi inte kommit helt enkelt.
Nej, och väldigt långt ifrån det. Men man kan också, jag brukar, om man delar upp det i två, den svenska narkotikapolitiken liksom, historiskt i två spår, så när det kommer till vården, det här med att förvägra människor sprutbyten och metadonbehandling, allt det här som man tidigare gjorde liksom, i nolltoleransens namn, där har ju liksom experterna idag vunnit, eller man ska säga. Vi har inte längre det motståndet. Så som politiker pratar om det idag, det var otänkbart för 15, 20, 25 år sedan. Däremot i kontrollspåret så har ju ingenting hänt sedan 90-talet. Och snarare tvärtom, utan nu har man ju dubblat upp nu och infört minimistraff på 6 månader för minsta lilla försäljning. Och det här har ju egentligen ingenting med narkotikapolitiken att göra, för det har ju skett separat i kriminalpolitiken. Men det får ju såklart följdverkningar för hur vi hanterar narkotikafrågan. Så att det är därför Sverige sticker inte bara ut, utan Sverige sticker ut ännu längre idag. Och det blir väldigt intressant om 1-2 år att se hur många av de här fängelseplatserna som kommer att fyllas av icke-våldsamma försäljare av små mängder narkotika, framförallt cannabis.
En till historisk fråga som jag vet att du har rätt ut. Men hur hamnade Sverige egentligen i det ganska speciella läget där kampen mot narkotika sågs som närmast existentiellt för både samhället och nationen? Alltså, vad var det som ledde oss dit?
Ja, men, kort då. Dels så får man tänka på att narkotika då, inte alkohol, men den nya narkotikan var ändå en ganska ny företeelse. 50-60-talet så spreds det ordentligt liksom, och cannabis började spridas bland unga. Och Sverige var ju ett samhälle som var ganska väldigt homogent jämfört med idag. Det var isolerat uppe i Norden, och vi fick dessutom en politisk utveckling från slutet av 70-talet och framåt som var rätt speciell, där man verkligen trodde att vi kunde skapa ett narkotikafritt samhälle. Det var liksom inte bara en förhoppning, utan vi skulle göra det. Och dessutom så hade vi vissa organisationer och vissa individer som ansåg tvärt emot många andra att efterfrågan var allt. Vi måste stoppa efterfrågan. Vi måste rikta in oss på brukaren, på den som använder narkotika. Det är bara på det sättet som vi kan nå det här narkotikafria samhället. Det var liksom förenklat så det började, och sen svällde det här så pass mycket, och det fanns mycket pengar i Sverige på 80-talet och alla var överens och polisen har hakat på sen väldigt tidigt, och vissa tongivande politiker. Och någonting som verkligen gjorde att den så här svenska linjen också förstärktes så att det blev någon typ av confirmation bias inne i Sverige, var ju att vi gick ju med i EU tidigt 90-tal och, Och folk var verkligen oroliga för vad som skulle hända. Det var liksom alkoholen, snuset, skulle de ta vårt snus? Och skulle de liksom svämma över Sverige med knark? Mm. Så det gjorde också att vi på något sätt slöt oss ännu mer i vår bubbla. Och sen när det visade sig att det här inte hade fungerat då slutet av 90-talet, början av 2000-talet, när vi ser att dödligheten går upp, bruket ökar exponentiellt, jag menar alla indikatorer går åt fel håll, så fanns det liksom inget intresse att rannsaka sig själv. Och där är vi ju fortfarande idag. Men det skulle kunna skrivas vitböcker om den svenska narkotikapolitiken, men det görs inte det. Och om man tittar på ett grannland som Norge, deras folkhälsominister gick ut och ställde sig på scen tillsammans med människor som liksom använde tunga droger och inte hade fått hjälp och sa att vi har gjort fel, nu ska vi göra om. Det ser liksom inte hända i Sverige.
Men om historien ser ut så, och vi har en samtid där vi så att säga, övriga Europa går mot legalisering eller omreglering på något vis. Här i Sverige har vi ju samtidigt en parallell utveckling, och det är ju att vi har en brottslighet som anses öka väldigt mycket, och där har ju det enade politiska svaret är att den ska mötas med mer repressivitet. Hur kommer det påverka cannabisfrågan, att den kommer följa med den allmänna repressiva vägen, för att man tänker att det är ett sätt att besegra gängen, eller ja, hur samspelar de här?
Jo, men det, på ett sätt gör det redan, för att där hänger ju liksom de här straffskärpningarna hänger ju med där också. Och sen finns det ju gott om politiker i den nuvarande regeringen till exempel, som sa en sak innan vi fick Tidöavtalet. Till exempel att man ville utvärdera den svenska narkotikapolitiken. Vissa kanske även nosade på att man borde se över det här med cannabis och se hur vi ska lösa den frågan i framtiden. Men som efter valet har varit knäpptysta när det kommer till det här. Det är liksom inte politiskt gångbart att prata om någon typ av något som kan uppfattas som att man går in på den mjukare vägens politik.
Mm. Så på det sättet har det skett en smitta kan man säga då?
Ja, men definitivt. Men återigen, det var lättare för svenska politiker tidigare när alla andra länder hade ungefär samma politik. Men nu har inte alla länder samma politik. Och vi kommer att se ännu mer diversifierad cannabispolicy till exempel. Vi kommer att ha svenskar som reser utomlands. Vi är ett resande folk på det sättet. Som kommer att möta helt andra attityder kring den här drogen. Och det är klart att det ställer mycket högre krav på svenska politiker att bli lite mer versifierade i frågan. Om man dessutom lägger på det här med generationsklyftan, så kommer du ha en generation som blir äldre nu, som har en helt annan syn och som inte har varit inne i den här, det som jag kallar den stora övertalningsapparaten, som min bok handlar mycket om. Vissa andra kallar det propaganda, men det kan man göra hur som helst. Så att det är klart att det kommer att få följdverkningar, men just nu så är det väldigt svårt att se var det här kommer att gå någonstans i Sverige. För det finns ett så kompakt motstånd mot att visa sig mjuk i krimfrågan.
Mm. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.
Vi har varit inne på omvärlden egentligen hela tiden. Den stora frågan är ju då, vad är erfarenheterna helt enkelt kring de legaliseringar som har gjorts i Nordamerika och Europa? Jag förstår att det är ett ämne vi kan prata om i timmar, men om du får välja några punkter.
Ja, men det är bra, och det här är någonting jag tror folk får vänja sig vid, att i takt med att fler och fler länder kommer att testa olika politik, så kommer det också bli olika utfall. Vi vet ju att det ser ut som alkohol till exempel. Vi har olika regleringar och vi har olika skadeverkningar och sådär. Så kommer det bli med cannabis också. Men om vi tar där vi, länder där vi ändå har data, så jag menar, Kanada har haft laglig cannabis nu i 5 år och ändå har gjort hyfsade utvärderingar från statligt håll. Och där kan vi se att man har lyckats omvandla över 70% av den svarta marknaden till vit. Och det betyder inte att 30% fortfarande går till kriminella eller gäng, utan det kan handla om de här 30% är också att man odlar själv eller får av vänner och så vidare. Sen har vi USA då, som har en där över 20 delstater har legaliserat, och i svensk media så får man ofta läsa om en eller två av de här delstaterna, och en av dem är Kalifornien. Det är en gigantisk marknad och där har man inte alls lyckats lika bra med att omvandla den svarta marknaden till vit. Och grejen är att det här beror på 1000 faktorer. En av dem handlar om att den här gråzonsmarknaden som fanns i Kalifornien tidigare var så pass professionell och välfungerande att det har såklart varit svårt att få företagare och producenter att sen gå över till den vita marknaden. Ska man helt plötsligt börja fylla i en lunta papper, söka dyra licenser, skatta bort 30-50% av sina inkomster när man redan ligger på marginalen. Så att det händer väldigt mycket där, men mitt tips är verkligen att hör ni någon som uttalar er väldigt tvärsäkert om hur det går runt om i världen med cannabislegaliseringar, så ska man dra öronen åt sig.
Okej, för det är helt enkelt olika svar på olika.
Ja, och det är komplext och det kommer att ändras över tid. Någonting gör till exempel väldigt svårt för när folk, både motståndare och liksom förespråkare, slår varandra i huvudet med ja, men nu har bruket minskat, nu har bruket ökat efter en legalisering, för det kan man hitta sina siffror. Problemet är att även under liksom förbudet så går bruket upp och ner i vågor. Det kan fluktuera med 10-15 procentenheter, speciellt bland ungdomar. Och vi vet via forskning att bruk av en drog i ett samhälle styrs av långt fler faktorer än just lagligheten. Speciellt bland ungdomar. Absolut, tillgänglighet spelar roll, men ungdomskultur till exempel, hur man ser på hälsa, psykisk ohälsa, allt sånt där. Och om vi tittar på Sverige idag med alkoholen, vi har en större tillgänglighet på alkohol än någonsin, men ungdomarna dricker rekordlite. Mm.
Holland då, det är väl det land som de, kanske, de flesta av oss förknippar med legaliseringen, fast den var en inte en legalisering i en sådan mening att det blev legalt, utan det blev väl dekriminaliserat snarare där. Vad är erfarenheterna därifrån? Där har man ju ändå hållit på ganska länge.
Yes, Holland, precis som Sverige så gjorde man en stor narkotikautredning på 60-talet. Man kom fram till lite vitt skilda saker där, och där kom man fram till att man skulle särbehandla cannabis, eftersom det var drogen som ungdomar använde. Så man ville inte blanda ihop cannabismarknaden med marknaden för tyngre droger, för man såg det som en inkörsport då för en social inkörsport, att om man skulle handla cannabis så skulle man också bli erbjuden tyngre droger. Så och ur det här systemet av tolerans så växte coffeeshop-systemet fram. Och det tolereras alltså. Det finns egentligen ingen, det är inte legaliserat, utan man tolererar försäljningen i licensierade coffeeshops. Du kan gå in och handla, de får ta emot dina pengar och skatta för det. Problemet då är att bakdörren, hur cannabisen kommer in till coffeeshopsen, det är ju inte reglerat. Så det är ju då cannabis som kan berika den organiserade brottsligheten, vilket också har hänt, och till viss del är det ju därför som man ibland lyfter upp liksom Holland som en narkostat idag. Det jag skulle säga att det är en väldig förenkling. Det som hände var att holländska aktörer på allvar började ta emot stora mängder kokain, och Holland tillsammans med Belgien har de största hamnarna i Europa, så det är väldigt knutet till hamntrafiken. Så Holland har såklart massa problem med sin politik, och det debatteras där hela tiden, och det har debatterats legaliseringsförslag. Det som de gör just nu dock, det är att de har startat ett vetenskapligt experiment på 4 år, där ett antal coffeeshops kommer att få köpa in då statligt sanktionerad cannabis och sälja det till kunder. Så att man gör hela kedjan vit. Sen ska man utvärdera det här efter 4 år och se hur det funkar. Och då kan man alltså från frö till joint ska man liksom kunna då följa den här cannabisen och hur den har producerats och sålt och så vidare. Samma typ av experiment ser vi också i ett antal schweiziska städer just nu. Och anledningen till att de gör det som experiment, det är att EU kan inte stoppa vetenskapliga experiment. Och det är också vad Tyskland då kommer att försöka göra i en andra etapp av sin legalisering. Om eller när det blir, det vet vi inte. Men det är vad man har aviserat från början. Man väljer ut ett antal städer där man kommer kunna köpa då licensierad cannabis från licensierade butiker, och sen utvärderar man det här. Och det är ett sätt att komma runt det här EU-problemet.
Ja, men vad består EU-problemet? Finns det en europeisk narkotikapolitik som går åt något specifikt håll?
Det är en jättebra fråga. Och det här är sjukt krångligt. Det man kan säga är att vi har ju länder som har kört över FNs narkotikakonventionen. Till exempel Kanada. Rakt av. USA har ju inte gjort det som land, för det är federalt olagligt fortfarande. Men delstaterna som har legaliserat har ju gjort det, struntat i FNs. Det ska ju vara liksom vetenskapligt eller medicinsk användning. Det får inte vara kommersiellt, de som klassas som illegala droger. Men det man kan säga är att det är uppenbart att det på EU-nivå finns andra avtal som gör att det fanns potentiella sanktioner mot länder som skulle bryta dem. Sanktioner som kanske skulle kosta mycket pengar att bryta mot. Malta och Luxemburg, när de legaliserade så då var det ju tydligt att de skulle inte utmana EU. Jag menar, det är små länder. Det fanns inte en chans. Jag menar, när Luxemburg började prata om laglig cannabis, då skickade ju bara Frankrike ett brev och sa nej, det blir ingenting med det. Det är liksom mäktiga grannlandet. Sådär. Men det är då uppenbart att Tyskland inte vågade utmana EU. Även om många hade trott att de skulle göra då i sin ställning som europeisk stormakt. Däremot så kan vi se att det nu formeras olika block. Till exempel så har vi Tjeckien, Nederländerna, Malta, Luxemburg, Tyskland på ena sidan. Och så på andra sidan så har vi länder som Frankrike till exempel. Det har, även om vi inte kan säga exakt vad som pågår, så är det uppenbart att förhandlingar, diskussioner, även lobbyism pågår i korridorerna i Bryssel. Och det här kommer ju bli mer och mer offentligt och mer brinnande, det här liksom politiska ställningskriget. Om vi ska kunna få ha laglig cannabis i formen av det liksom nordamerikanska modellen även i Europa. Mm.
Vår tid håller på att ta slut. Vi ska bara försöka sy ihop det här. Om du får titta lite på framtiden när det gäller Sverige. Vad kommer du hålla ögonen på här framöver när det gäller svensk politik? Vad är det som kan bli viktigt eller avgörande som du ser det?
Men det som jag tycker, nu har jag koncentrerat mig så mycket på Sverige och liksom suttit och i arkiven och prata med folk här och politiker och experter. Så på ett sätt är jag lite trött på Sverige. Men, så att jag riktar mina blickar utomlands nu och på något sätt ska försöka folkbilda då och visa svenska läsare hur det ser ut utomlands på ett så balanserat sätt som möjligt. Men det är klart att man kommer att hålla utkik efter svenska politiker som antingen går till storms mot Tyskland, eller som lyfter upp att det här är någonting som även Sverige borde titta på. Men vi måste tänka på att vi har inte ens utvärderat hur vår narkotikapolitik har fungerat på ett 100% sätt. Politiker från höger till vänster har sagt nej till exempel att utvärdera om kriminaliseringen av det egna bruket, en högst kontroversiell lag när den klubbades igenom, om den har fungerat eller inte. Så att Sverige är på många sätt väldigt långt ifrån en diskussion om laglig cannabis. Så därför just nu så tycker jag att titta utomlands.
Men det, vad som sker utomlands kommer ju påverka oss.
Ja, men herregud. Sen är det ju... Jag tror framförallt på EU-nivå. Alltså om vi kollar på 90-talet så hade ju Sverige då liksom, så startade man ju organisationer som kämpade för att lobba för svensk narkotikapolitik på EU-nivå. Kämpa för att få igenom den svenska linjen. Man ville stänga alla holländska coffee shops och så vidare och så vidare. Den här kampviljan ser man ju inte alls från svenska politiker idag. Det var det jag var inne på tidigare. Man har liksom tappat självförtroendet lite i frågan. Man känner kanske att man är lite omsprungna. Och jag tror att egentligen där vi kan se en förändring och det kanske tippar över i Sverige, det tror jag mer handlar om när en tillräckligt stor andel av svenskarna känner sig omoderna. För att vi tycker inte om att känna oss omoderna. Och det är väl där det här liksom, utvecklingen utomlands kan påverka som mest. Men som sagt, det räcker inte, för att det måste också vara politiker som driver frågan. Och det är en ganska svår fråga också att prata om offentligt, för att ribban är så låg hos många i den vanliga allmänheten, så att det är väldigt svårt att förklara liksom, det blir nästan kontraproduktivt. Hur kan en legalisering vara bättre än ett förbud? Alltså, medan det finns legitima argument åt båda hållen, men för många är det liksom låst vid att förbudspolitiken är en naturlag och den ska vi ha, och allt knark är knark.
Vi får se hur det går. Vi kan ju påminna om att svensk politik ibland kan ändra sig mycket snabbt. Det här kanske blir en sån fråga när du kan skifta.
Ja, jag har tänkt på NATO-frågan.
Ja, det är ett exempel. Det var så långt vi hann idag. Stort tack Johan Wicklén för att du gästade mig idag.
Tack så mycket.
Johan Wicklén, alltså journalist och författare. Och som också var med i podden för 2 år som då pratade mer specifikt om sin bok. Och det kom vi överens om när det var. Det var i april 2022, så då kan man gå tillbaka och lyssna på den. Men det ni har lyssnat på nu, det är dagens avsnitt av Ledarredaktionen, som är en podd från Svenska Dagbladet. Som vanligt är ni varmt välkomna att höra av er till oss på redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis har diskuterat. Misstänker att det finns skilda uppfattningar och tankar om det. Men också om ni har idéer och förslag på vad vi ska ta upp i framtiden. Då är det bara att mejla till ledarsidan@svd.se. Med det är det dags att säga tack för idag. Dagens producent, han heter Jesper Sandström. Själv heter jag Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs snart igen.
This Mother's Day, treat mom to healthy, glowing skin with Osea's limited edition skincare sets. Osea has been making clean, seaweed-infused products for nearly 30 years. Their advanced eye care duo brightens and firms skin around your eyes, while the Golden Glow Body Trio nourishes and smooths skin all over. Go to oseamalibu.com and use code MOM for 10% off your first order site-wide.